Smekmånader av Mikael Berglund. Inläst av Mikael Berglund och Stina Olofsson Jackson. Vallgraven.
Bottenviken har förvandlats till vallgrav och den sjuder av de drunknades rop. Gränserna på ömse sidor kan inte motiveras utan någon form av rasism. Men nu finns de här. Och statsapparaten väljer varje dag att lägga resurser på att bevaka och underhålla dem istället för att ge plats åt de flyende. Vi tror att vi kommit överens om det här, men ingen minns när eller hur. Det är otäckt hur snabbt det går och hur lite damm det rör upp. Om några år kanske vi lika obemärkt och outtalat kommer överens om att låta drönarna och minorna rosta ihop och ta färjan över viken för att dricka öl och dansa tango. Det är inte svårt att föreställa sig. Det är tvärtom lättare att föreställa sig än det som nu verkligen sker. Att det var obegripliga urtidsmänniskor som för 1000 år sedan upprätthöll de här absurda murarna. Inte vi. Vi skulle aldrig. Alla ser Atti.
Ömheten. Viktor slet båten över vattnet och lät den smälla tillbaka ner så hårt att både packningen och Maja hoppade närmare med varje årtag. Ingen tycker att du är stark. Han bet ihop leendet. Hon la sig bland väskorna på durken och sov. Då rodde han istället lugnt i takt med hennes andetag. Om det inte blev någon bröllopsnatt, och det var han av någon anledning redan beredd på, fick blotta åsynen av hustrun duga. Han hade en ganska rik fantasi. 4 eller 5 timmar tidigare hade de här två människorna gått och gift sig med varann. Ätit var sin tårtbit, sagt adjö till gästerna, klätt om och fått skjuts ner till ekan med färdigpackade väskor. Livet gick inte fruktansvärt fort, men händelserna höll varann hårt i handen. Varken de livsavgörande ögonblicken eller luckorna mellan dem särskilde sig. Varför hade Maja gift sig med honom? Tillfälligheter. Tillfälligheter och enstaka ögonblick han inte kunde urskilja. Maja vaknade av att måsarna skränande lämnade över ön åt dem. Majas familjs ö, där de skulle tillbringa sin smekmånad. Det hade alltid brukat vara hon som rodde, men nu var högerhanden i gips. Himlen var i skymningstagen och bara stilla vågor kluckade mot plastskrovet och klipporna. Holmen var inte mycket större än en tennisplan och stugan såg ut som en lite större lekstuga. Allt tycktes ha krympt, som om hon vuxit ifrån hela världen. Han hade redan burit in väskorna i stugan när hon klättrade upp på bryggan. En knappt kännbar vind rörde sig genom de 5 tallarna, utmed de 3 små byggnaderna och genom hennes spindelnäts tunna hår. Hon gick till östklippan, vitfläckig av måskiss. Hon hade hoppats att muren skulle synas med blotta ögat härifrån, men havet mötte himlen utan gräns. Muren fanns där dock. Den hade funnits där i mer än ett år. Hon hade sett den skakig och grynig på tv, 30 meter hög och 100-tals mil solid betong. Långt där borta låg den, på andra sidan innanhavet. Maken vädrade sängkläderna på farstubron och bäddade, späntade kaminved och lagade kvällsmat medan Maja stod orörlig på sin klippa och spanade. Natten hade kommit och hon hade äntligen krypit ner under de ännu kalla, stugdoftande sängkläderna. Här hördes nu det väna havets sövande brus. Simbergs sårad ängel hängde på väggen och kvistarna spred sig som en bekant stjärnhimmel över taksponten. Innan hon somnade pickade också små regndroppar på plåttaket. Minns du oss? Det gjorde hon. Hon kom in från morgontoaletten och satte sig i den sömnvarma sängen bredvid maken, som slött bligade omkring sig och ut genom de regnprickiga fönstren åt norr och väster.